Som fan läser Bibeln med Tella och Lollo. Ett specialprogram från Människor och tro i P1. Best of-avsnitt.
Då tog Jobb till orda och förbannade den dag han blev född. Han sade, må den dag då jag föddes förintas. Låt den inte räknas bland årets dagar. Låt månaderna vägra den plats. Så här, låt månaderna vägra den här dagen plats i kalendern.
Mm.
Det är hårt.
Ja, det är riktigt hårt.
Ja.
I want the truth. You can't handle the truth.
Life is a mystery.
Som fan läser Bibeln. En annorlunda bokcirkel med Tella Jonsson, Lollo Kollmar och gäster.
Ja, välkomna. Det blir mycket om stackars Jobb senare i det här avsnittet. Stackars Jobb eller kanske coola och mäktiga Jobb.
Absolut.
Eller hur, Lollo? Ja. Man kan se honom så.
Ja, verkligen. Verkligen. Jag beundrar honom faktiskt. En modiga Jobb, tycker jag.
Fast ja. Också lite, eller...
Lite.
Ja, men jag menar barnen. Jag vet inte. Vi kanske ska gå in på det sen.
Jobb och hans barn.
Ja.
Ja, det är Annika Lantz som flikar in här. Jobbs bok i Gamla testamentet, självhat, självförbannelse, men också att stå upp för och försvara sin egen bild och version av saker och ting och inte vika sig för varken Gud eller någon annan. Välkomna gästerna. Välkommen Annika Lantz. Vi ska ta ett ordentligt snack med dig strax här.
Ja, okej.
Det låter hotfullt.
Men först bara välkommen vår alltid gäst Thomas Keisen, professor i bibelvetenskap och pastor i Ekumeniakyrkan. Välkommen tillbaka från England.
Tack.
Där du har varit och forskat. Jag blir alltid så avundsjuk och också så... Jag fantiserar så mycket om hur det ser ut där i Cambridge, i de gamla biblioteken och trädgårdarna. Kan du berätta någonting?
Jag har en cykelväg tvärs över en äng där det betar tjurar.
Mm. Ja, det är precis
de
det här.
De flyttar inte på sig jämt.
Nej, det finns ju alltid något neråt.
Välkommen också Annika Lantz.
Tack. Jag blir inte nervös ofta, men jag blev nervös för det här. För att jag kände
varför
att,
det?
Ja, men för att jag inte har någon direkt relation till Bibeln i den här fasen i mitt liv.
Så men det, nu blir jag nyfiken. Jag tänker ju att du ändå har på något sätt haft lite... lite präster då och då i dina
oh ja.
Program.
Jag har haft relationer med präster. Det har jag.
Alltså det ena behöver inte förutsätta det andra. Nej, okay.
Precis.
Nej, men vad har du för relation om du inte har relation?
Jo, men
jag
är ju uppväxt i ett kristet hem. Min farfar var baptistpastor och jag tänker att han var ganska, vad jag minns, jovialisk, hade humor, att man använde det på olika sätt som jag också har kommit att använda det i jobbet. Men det betyder liksom inte att jag har läst Bibeln nog eller att jag har någon väldigt stark relation till specifika texter och så. Men det, jag hade en kollega nyligen som inte alls har samma uppväxtförhållanden. Och hon sa, det är som att du har en hemlig kunskap som jag inte liksom har tillgång till. Ja, men det liksom... var väl det att jag liksom slänger in Bibeln så att jag kan skratta åt skämt som ingen annan på redaktionen tycker är kul, att det säger min producent kristen humor och så vidare, att det finns, man har liksom ytterligare en färgkarta i sin palett på något sätt som man kan använda, ja. Men då vet man ju också nu att alla begriper ju inte det.
Men jag tänker Annika att du annars är en, alltså du är en person som arbetar med orden och med språket och då kanske det är ganska naturligt att förr eller senare hamna i Bibeln.
Ja, för det är ju väldigt starkt förankrat i språket, så är det ju verkligen. Men som sagt, jag har läst lite, nu har jag ju varit in och kollat lite mer nu inför att jag skulle vara här, och då blev jag lite besviken ibland. Det finns ju verkligen, jag tänkte du sa det här vackra om Jobb, att inte ens den här månaden ska få plats i den här månaden, eller inte den här dagen ska få plats i, ja, men det är väldigt, en väldigt stark bild och väldigt poetiskt. Men vissa delar, vad säger du Thomas, är ju ganska, jag vet inte, som att någon bara slängt ihop det. Men...
Bibeln är ojämn.
Ojämn, det vill jag verkligen säga. Jättemycket upprepningar och ibland är det bara så här, oj, de glömde Jesus i Jerusalem. i en mening.
Ja, just det. På ett ställe så glömmer Maria och Josef alltså kvar sitt barn Jesus.
Fortsättningen av Lukas evangeliet när de glömmer Jesus i Jerusalem. Han har blivit
de
större.
Låter honom vara kvar där själv.
Och de upptäcker liksom, när de har gått får jag en
just
känsla
det,
de av...
De tror att han är med, men han är inte det.
De tror att han... Jag
känner
så förälder blir man så här... Jag som är så otroligt hispig. Ja, nej men
är
precis.
Det här när han är i templet sen? När de
precis,
och då
kommer tillbaka
templet.
Och då dessutom bara, vad är det med er? Ni är inte min fader. Alltså den grejen också. Det är inte väl uppfostrat.
Just det, då har Jesus vuxit till sig även andligt och blivit liksom för mer än sina
ja, det var han tror.
Föräldrar.
Mm. Precis. Mm.
Min fråga är ju då, vad vill Lukas försöka säga med att låta Jesus och föräldrarna bära sig åt så här i narrativet?
Ja, vad är det här? Ja. Ja, det är ju en jättebra fråga.
Ja, men jag tycker det, inte det är ganska uppenbart att det är
Jesus
den nya läran som, alltså det här är den nya som föds här och då måste man göra uppror mot den äldre generationen. Eller?
Thomas är väldigt tankfull ut nu. Nu är jag lite nyfiken. Kan du inte bara säga, vi ska inte egentligen prata om det här, men nu har du liksom öppnat lite på locket. Kan du inte bara säga en snabb mening om vad du tror? Varför glömde de Jesus?
Jag som har förberett mig på jobb.
Så där gör han. Han slingrar sig. Nu har du faktiskt sagt A. Då får du säga B.
Så det beror alldeles på vilket plan man ställer frågan. Alltså i berättelsevärlden så tappar de ju bort Jesus för att det blir en bra dramaturgi oavsett vad du tycker om dramaturgin här. Men
vadå bara för att man ska komma fram till punkten när han säger så här, men jag är ju där min fader.
Ja, alltså där kommer ju klimax någonstans att egentligen så är han inte bara deras barn utan han har någonting mer. Och det är väl det som författaren vill framhäva genom den här berättelsen. Men det är en udda berättelse därför att det är den enda som finns i de nytestamentliga evangelierna som handlar om Jesus som barn.
Mm.
Men jag ber om ursäkt, nu förstör jag den här... diskussioner med historiska inlägg.
Varför ska du alltid som du alltid gör, Thomas? Ja. Men det är ju bara härligt att vi är igång, tycker jag. Det känns som vanligt.
Som fan läser Bibeln. Tella Jonsson, Lollo Kolmar och gäster.
Vill du gå rakt på läsning, Lollo?
Ja, absolut. Det här är första kapitlet i Jobb. Jobbs bok, vers 6. En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också anklagaren med bland dem. Herren frågade honom, var har du varit? Anklagaren svarade, jag har vandrat kors och tvärs över jorden. Herren frågade, lade du märke till min tjänare Jobb? På hela jorden finns det ingen så oförvitlig och rättrådig som han. Ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont. Anklagaren svarade, det är väl inte utan orsak som Jobb är gudfruktig. Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom. Du välsignar allt han gör och hans jordar brer ut sig över landet. Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom. Då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till anklagaren, gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du inte rör honom själv. Så lämnade anklagaren Herren.
Jag känner bara att jag känner så många anklagare.
ja. Men för vi ska ta det här med anklagaren och vem det egentligen är. Men det här är alltså Jobbs bok. Vad är det här för en bok i Bibeln?
Ja, det är en del av det man brukar kalla för vishetslitteratur.
Vishetslitteratur?
Mm. Som diskuterar människans plats i tillvaron. På ett eller annat sätt.
Och det gör den ju verkligen. Det här är ju en väldigt omtalad och ofta citerad bok i Bibeln.
När skrevs den?
Kanske på 400-talet före Kristus. Men det finns olika åsikter där. Lite tidigare, lite senare. Men någonting liksom, sånt. Ja.
Det är en bra beskrivning av någon som har det lite tufft. Ja. Att det är då man brukar dra fram Jobb.
Ja,
ja precis. Det väldigt många liksom... bilder av förtvivlan och så här total
ja, det går ju åt skogen åt för honom. Allting händer ju. Du läste ju precis inledningen här. Och sen då så kommer det budbärare efter budbärare som berättar för honom att hans barn har dött i en virvelstorm och huset föll ihop. Hans jordar har rövats bort av fiender och alla har dödats. Och
han var väl storbonde? Eller?
Ja, han äger
massvis. Det börjar med att han äger jättemycket. Mm. Men och sen också just det här
han har ingenting kvar på slutet.
Nej, just det här som du säger, Thomas, att liksom, precis efter det här, det går så fort.
Ja.
Först är man liksom Guds söner träffas och sen så är det liksom har du sett min kännare jobb? Och man får den här cyniska känslan av att de, Gud och den här anklagaren...
Hasatan.
Ja, men slår vad? Vad sa du? Hasatan?
Hasatan. Det är Satan alltså.
Så anklagaren är Satan?
Jaha, ja.
Hur ofta träffas de då?
Ja, alltså vi har ju vår bild av Satan och den Satansgestalten. Och det är ju hur den utvecklas sen i tidig judendom och tidig kristendom. Där blir ju Satan Guds motståndare och identisk med djävulen. Men i gammal västasiatisk religion så där du har ett hov av gudar, så du har en höggud och sen så har du en massa andra gudar. Och sen så finns den här anklagaren också. Det är en slags KGB-agent i det här himmelska hovet som spanar.
Men känner man honom på andra sätt? För här känns det ju som att han är en figur som...
Han är en underhuggare här på sätt och vis.
Men finns han liksom på andra ställen? Ja. Alltså att man vet så att det var anklagaren ungefär som man känner till... Liksom ett annat gudagalleri.
Ja, det tror jag här när man läser det här. Så vet man att
men har det alltid varit anklagaren i översättningar? Eller har det
åklagaren hette det väl gamla översättningen, tror jag. Och namnet Jobb dyker upp lite tidigare än den här boken skrivs. Till exempel hos Hesekiel som en av flera sådana här... forntida visa män. Så att här finns det motiv och här finns det namn som berättaren plockar upp och spinner på. Men det intressanta är ju att hela den här introduktionen är ju, kan man ju tycka är lite banal på sätt och vis, men den stora delen av Jobs bok består ju av fantastiska poem. Det är ju poesi och den handlar hela tiden om det här, hur kan om teodicéproblemet där som du nämnde förut, Annika. Hur kan det onda drabba människor som själva inte är onda? Borde inte världen vara så uppbyggd att gör man gott så blir man belönad och gör man ont så blir man straffad? Och så ser liksom den här typen av föreställning, den präglar de historiska böckerna i Gamla Testamentet eller den hebreiska Bibeln.
Men det här är ju något tvärtom, för han gör ju gott.
Just det, nu får man precis veta att det inte är så. Här det fungerar man, inte så.
Kan jag få läsa en vers här? Jo, i Jobs bok 9, 24, det så säger Job så här: världen är utlämnad åt en brottsling. Han gör dess domare blinda, vem om inte han. Mm. Alltså han säger liksom så här att jag vet att jag har rätt, men det spelar ingen roll.
Är det Jobb som säger det här?
Ja, Jobb säger det här till
det
här Gud.
Efter varbölderna?
Om Gud.
Det är efter varbölderna, tror jag. För det sista som händer är ju liksom, först säger ju Gud så här, ja okej. Du kan göra vad du vill med honom, men du får skona hans kropp. Just och sen det. Är det så här, ja du kan göra vad du vill med honom, men du får skona hans liv i alla fall, tror jag. Mm. Och sen så sitter Jobb och säger liksom, Gud, jag vet förvisso hur det är. En människa kan inte få rätt mot Gud. Gäller det makt så är han starkast. Gäller det rätt, vem ställer honom till svars? Jag är oskyldig, men mitt liv är meningslöst. Jag vill inte leva mer. Allt gör detsamma. Och därför säger jag, oskyldig och skyldig, han förgör dem båda. När olyckan plötsligt dödar, hånler han åt de oskyldigas undergång. Världen är utlämnad åt en brottsling. Han gör dess domare blinda, vem om inte han. Så det är ju så här, i värsta anklagelsen. Liksom.
Ja, men visst.
Han, det är en anklagelseakt mot Gud.
På sätt och vis är det ju det. Han utmanar ju Gud och han anklagar Gud för att vara orättvis. Och så där håller de ju på, det hela böljar fram och tillbaka.
Är det inte så att Jobb i början beskriver att han gör precis samma sak? Att hans barn festar och därför offrar han lamm typ för att om de har gjort något orätt på de här festerna så är det lika bra.
Han är nästan överförsiktig alltså i sin rättrådighet.
Körlar andligen.
Ja.
Läsaren blir informerad om att det finns verkligen ingenting
att anklaga Jobb för. Och det gör ju problemet desto större, därför att de håller ju egentligen fast vid sina ståndpunkter, ja, hela vägen till det bittra slutet. Ja. Och vad Jobb egentligen gör, om han böjer nacken inför Gud som tar till orda på slutet, eller om han bara säger ja, ja.
Det finns inget, du är i alla fall starkast.
Du är för i alla det är fall som starkast.
Att, ja, precis. Ja.
Det som händer sen så småningom är ju att för att klara av det här som vi kallar för teodicé, alltså ondskans problem, så kommer ju Satan att bli en djävul och en ganska självständig ond makt som då mycket av det onda som händer kan skyllas på. Och på det viset så behöver inte Gud stå till svars för både det goda och det onda. Så att,
men det gör Gud fortfarande under den här tiden.
Ja, här befinner vi oss antagligen i brytningen.
Som fan läser Bibeln.
Du valde Jakob.
Absolut.
Som vår punkt idag.
Ja.
Och i starten där så sa du, vilka ord var det du hade nu?
Oschysst, envis, utvald. Ja, men för han, det, ja, han ska verkligen ha. Även om han inte har rätt till det så liksom manipulerar han. Och till slut så brottas han ju till och med någon som man sen förstår nog var Gud liksom, så att han ska verkligen han använder verkligen alla medel för att få det han vill ha, eller det är liksom min bild av honom. Det är fascinerande och samtidigt men stackars Esau, nu börjar med stackars Esau liksom.
Ja, är det där det bottnar? Stackars, du tycker alltid synd om folk, så du är alltid vill prata om Jakob för du tycker synd om Esau, Jakobs tvillingbror.
Jag säger inget mer. Nu läser jag här istället.
Ja, bra.
Men ska jag läsa?
Och då är vi i första Mosebok, eller hur?
Ja, vi är i första Mosebok. Det jag funderar på är, ja, men jag läser den här texten, för jag tänker också, det finns ju den här, de är ju tvillingar, Jakob och Esau. Och
de är Isaks barn.
Precis. Stackars
Isaks och Rebeckas barn.
Isaks och Rebeckas barn.
Ja, just det, de är barn till en stackars också.
Ja, som är lite...
Alla barnen i Bibeln är ju stackars.
Alla barnen i Bibeln,
sätt, faktiskt.
De är tvillingar och när de föds så kommer Esau först och är helt typ luden över hela kroppen. Och sen kommer Jakob och håller fast i Esaus häl. Mm. Och
det är en väldigt fin bild där, att den andra tvillingen håller fast i den enas fot.
Ja.
Och sen,
Hack i häl. Är det därifrån du kommer? Tänk om det är det.
Det tror jag inte.
Jo, jag tror att Jakob, betyder inte det också häl?
Jo, det står någonting så här, därför heter Esau, därför heter... Jaha, det betyder häl kanske.
Ja, det är en av betydelserna, men det kan också betyda någon som ersätter eller någon som... Alltså,
så och att despair! Den som kom istället.
Ja, eller så att det har tolkats som att det betyder... Att det finns, alltså det finns en flertydighet i namnets betydelse, och en av betydelserna kan tolkas som att kopplas ihop med att han ersätter, eller att han luras, att han går runt helt enkelt.
Okej. Okay. Ja. Ja, han är verkligen en trickster, tycker jag. Och här, det som jag tycker, den texten som jag tycker är mest upprörande då, det är första Mosebok 27. Isak hade nu blivit gammal och ögonen hade försvagats så han inte kunde se. Då kallade han en dag till sig sin äldste son Esau. Min son, sa han, och Esau svarade: ja, far. Isak sa: jag är gammal och vet inte hur långt jag har kvar. Hämta dina vapen, kogret och bågen och gå ut och skjut ett villebråd åt mig. Laga till en av mina älsklingsrätter och bär in till mig så jag får äta. Sen ska jag ge dig min välsignelse innan jag dör. Men Rebecka, alltså mamman. Men Rebecka hade hört när Isak talade med sin son Esau. Och när Esau hade gått ut för att skjuta ett villebråd åt sin far så sa hon till sin son Jakob: jag hörde hur din far talade med din bror Esau och sa till honom: skaffa något vilt och laga till något gott så att jag får äta och sen kan välsigna dig inför Herren innan jag dör. Hör på nu, min son, och gör som jag säger. Gå bort till småboskapen och hämta två fina killingar så ska jag laga till en av din fars älsklingsrätter. Den ska du bära in till din far så han får äta och sen kan välsigna dig innan han dör. Jakob invände, men min bror Esau är ju luden och jag är alldeles slät. Om min far rör vid mig så står jag där som en bedragare och drar över med förbannelse istället för välsignelse. Hans mor svarade, den förbannelsen får komma över mig, min son. Gör nu som jag säger och gå och hämta killingarna. Och sen så täcker han, ja just det, Rebecka hjälper Jakob att liksom ta skinn på händerna och halsen från de här killingarna.
Så att han blir luden.
Ja, precis. Far, sa han, och Isak svarade, ja min son. Vem är du? Jakob sa, jag är Esau, din förstfödda. Jag har gjort som du sa till mig. Sätt dig upp och ät av viltet som jag har fått så att du sen kan ge mig din välsignelse. Och sen så lite senare, så kom fram hit min son, säger Isak, så att jag får röra vid dig och känna om du verkligen är min son Esau, för han ser ju inte längre då. Jakob gick fram till sin far så att han fick röra vid honom, och Isak sa, rösten är Jakobs men händerna är Esaus. Och så, ja, och sen välsignar han Jakob, han välsignar så fel barn då. Och sen är det...
Men rätt enligt mamma.
Ja, precis. Och sen på slutet så kommer ju Esau hem från jakten och gör liksom samma ritual. Han lagar också en god måltid och bär den till sin far och säger till honom, vill du resa dig upp far och äta av viltet som din son har med dig så att du sen kan ge mig din välsignelse? Och då frågar pappan, vem är du? Jag är Esau, din son, din förstfödde, svarade han. Isak greps av förfäran och sa, vem var det då som kom in till mig med något vilt som han hade skjutit? Jag åt av allt innan du kom och sen gav jag honom min välsignelse. När Esau hörde vad hans far sa gav han upp ett skri av förtvivlan. Välsigna mig också, far, bad han. Isak svarade, din bror handlade svekfullt och tog välsignelsen som du skulle ha fått. Och Esau frågade, har du ingen välsignelse kvar åt mig? Isak svarade Esau, jag har satt honom att härska över dig. Alla hans bröder har jag gjort till hans tjänare. Säd och vin har jag gett honom. Vad kan jag då göra för dig, min son? Far, sa Esau, hade du bara denna enda välsignelse att ge bort? Välsigna mig också, far. Och han grät högljutt. Detta var det svar som hans far Isak gav honom. Långt från den fruktbara jorden ska du bo, där ingen dag faller från himlen. Av ditt svärd ska du leva och du ska tjäna din bror. Men en gång ska du göra dig fri och kasta av dig hans ok. Alltså, har du inget kvar till mig?
Liksom? Det är så brutalt.
Men också så här, jag tänker på fideikommiss.
Ja, ja, men precis, att den som har och ärver och
den får allt liksom.
Ja, den får allt, precis. Och den som, precis, det är liksom någon sorts kontrast här mellan liksom det och den som arbetar och strävar. Kanske inte så jätteschysst, eller liksom, det är inte kanske hederligt arbete är det ju inte. Men det är någonting där. Men jag tänker också att nu bara, vi har ju pratat om Isak och Abraham. Nu om man ska se det så här, det sociala arvet igen, tänker jag att Isak bara gör så som hans pappa gjorde med honom.
Liksom, Isak är ju mellanfigur. Isak är en
ja, men jag vet, Thomas, ja. Men alltså...
Det här har vi ju talat om.
Liksom, om man ska läsa sagan här, ja, nu, som, då har Isak blivit upplurad av sin pappa på ett berg för att pappan ska offra honom.
Ja.
Och då tänker jag liksom att ja, det finns väl ett ärvt trauma här som nu utspelas mot de egna sönerna då.
Ja, ja, men Isak är väl oskyldig i detta förutom att han är lite OCD-aktig och inte kan liksom ge två välsignelser.
Ja, fast liksom,
han är
vadå?
Ganska han är platt figur.
Ja, han är platt, det håller jag med om. Men samtidigt, alltså det här, jag tycker att det kommer en sån här liksom, vändning, en vridning av kniven här som gör så ont i det här att han säger din bror, han liksom erkänner också att han är medveten om nu att så här, okej, din bror har lurat mig, men
jag kan inte göra något.
Jag kan inte göra något.
Mm.
Ja, jag tänker också att Isak har vuxit upp i ett dysfunktionellt hem själv. Alltså där Ishmael och Hagar blir utkastade.
Ja,
där
är antingen, det också, ja. Precis.
Antingen,
ja,
just det. Eller och det också. Kan man inte göra något åt heller. Det är bara, ja. Nu sitter Thomas och skrattar här.
Nej, men visst.
Och sen är det också samma, det är också genomgående det här, alltså, att fruarna och mammorna också är så här manipulativa.
Kvinnan är alltid värst på något sätt, ja. Eller?
Jo, men visst, alla de här mönstren finns ju där. Jag håller med. Och ni är författare och journalister. Och ni ställer ju helt rätt frågor till det sammanhängande narrativ. Och jag är historiker. Jag plockar isär det och ser liksom hur Jakobs berättelsen infogas här i Abrahams berättelsen, som vi sagt förut, som kommer från syd. Och så Jakobs berättelsen som mer symboliserar Nordriket. Och här kommer,
alltså Israels två delar.
Ja, ja liksom. Och här kommer Jakobs berättelsen in då. Och vi har också den här etiologiska aspekten, alltså när namn och platser hela tiden förklaras. Jakob heter som han heter, och berättelsen då speglar den här mångtydigheten som finns i hans namn, och det ger en mångtydig karaktär.
Alltså så här,
så ger Esau också namn åt en plats, och där är allting dött och hemskt och dåligt.
Ja, alltså Esau har ju att göra med det här rödfärgade.
Att han säljer sin förstfödslorätt, det läste jag inte nu, men det är ju
för
första han kommer hem och är jättehungrig och säger, ge mig något av det röda som du har där i grytan.
Ja, och det föregår ju det hela, så att Jakob har ju lurat honom eller pushat honom redan tidigare, och Esau har hanterat sin förstfödslorätt ganska ovarsamt, så att på ett plan så får han skylla sig själv här lite grann.
Just det står till och med så lite brydde sig Esau om sin förstfödsel.
Men jag har alltid sett Esau som lite dum på något sätt. Alltså det är som att man ser de här, liksom, den lilla smarta och så den här stora lite mer hulkaktiga, lite dumma som kommer så här och inte fattar vad han gör när han säljer sin förstfödslorätt. Jag vet inte hur är den judiska traditionen runt Esau? Liksom?
Men jag tycker, för några poddar sen med när ni talade om arken, så pratade ni också om hunters and gatherers.
Mm. Ja, samhälle. Då var det Kain och Abel, ja. Precis. Just det.
Så dels där är det också Abel som är lillebror, eller hur, som får liksom välsignelsen. Så det är ju ett mönster att det är lillebror.
Det kommer igen hela tiden.
Som får den här välsignelsen till slut. Men här tänker jag också att vi har Esau som kommer ut, han liksom slänger sig på marken, älskar rulla sig i gyttjan, han är ute och jagar, han är luden. Och sen så har du Jakob som liksom
den
stannar
intellektuella.
I hemmet. Precis, lugn, lagar mat med sin mamma. Ja. Filosoferar, har ett tydligt annat andligt arv.
Ja, är det som liksom att man ska se en utveckling mot en större civilisation på något sätt?
Eller, eller också bara tänka, vilka är det här berättas för? Alltså, vi är de smarta, vi är arvtagarna till Jakob, vi är smarta, vi har sett till att vi har skaffat oss äganderättet till det här landet. Och där i söder finns edomerna. Och hur ska vi förklara edomerna? De förklarar vi som ättlingar till Esau. De är nära släkt med oss. Deras språk är väldigt likt. Alltså de måste vara bröder på något vis.
Ja,
om man tittar på andra delar av berättelsen om Jakob när han återvänder ifrån Laban och sin tjänstgöring där under 20 år, så är det först på andra sidan Jordan i Gilead. Det är ett antal ortsnamn där, Mahanaim och...
Ja, där är Gilead, ja.
Ja, och precis. Och
Handmaid's Tale.
Och sen så småningom så drar han till Shechem, Sikem och Betel. Han säger till Esau när han möter honom att han ska komma efter honom till Seir, alltså i Edom, men det gör han ju aldrig. På slutet av berättelsen så beger han sig till södern där Isak är och säger hej då, begraver honom. Men det är liksom bara det är bara för att storyn ska hänga ihop. De platser som han rör sig i, det är det som är kärnlandet eller hjärtlandet för Nordriket. Han pinkar in reviret, så att säga, om man får, när han kommer tillbaka. Ja. Ja.
Som fan läser Bibeln. Tella Jonsson, Lollo Kolmar och gäster.
Där finns ju också den här brottningen med den okände. Ska vi ta det också? Han bereder sig då att han ska resa, och han reser med, vad är det, med slavinnor och slavar, och han stannar över natten hos Jabboks vad, precis, ett vadställe över Jordanfloden.
På andra sidan Jordanfloden i en region som under en period då var en viktig del av Nordriket, fast det låg på andra sidan Jordan.
Okej. Okay. Mm. Så då har han tänkt att han ska liksom blidka Esau. Han skickar en massa folk före. Om du möter Esau så ska du ge honom de här gåvorna och säga att Jakob är så vänligt inställd till dig.
Ja, och här finns ju en paradox utan like, därför att Jakob har lurat Esau på förstfödselrätten och fått den här välsignelsen. Och i den här berättelsen så kommer Jakobs tjänare med gåva efter gåva efter gåva. Och betygar Jakobs underdånighet för Herre. Så att det här är ju en slags ironisk twist på berättelsen. Ja,
och det funkar ju väldigt bra. Det är lite de här bröderna igen som, alltså, som Josef, som var liksom förnedrad av sina bröder och sen har blivit status. Upphöjd och fått en högre status.
Det är ett mönster som återkommer hela tiden i de här berättelserna. Mm. Alltså den yngre eller den underlägsne blir upphöjd. Ja.
Men ska vi ta det här, brottas med en okänd?
Det här är första Mosebok 32:22 börjar det. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Eller Penuel kanske. Ty, sa han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. Och sen haltade han på grund av sin skadade höft. Så att, ja, det är så himla spännande. Vem var det han brottades med?
Det kommer en då brottades en man med honom hela
han
natten.
Han får inte veta namnet liksom. Nej. Mannen får veta hans namn.
Men den är spooky, Ja. Men du brydde dig inte om hur den slutade. Detta är anledningen till att israeliterna ännu idag inte äter nervsträngen över höftbenen. Alltså, där var den etiologiska aspekten igen. Men okej, vi kan bortse från den. Och så, det är en spooky historia.
Men det blir också så... Man hade ju kunnat berätta en mycket tråkigare förklaring, men det är ju alltid så spännande förklaringar.
Ja, förklaringen och historien kan ju ha funnits separata. Ja.
Precis. Ja. Jag tänkte hela tiden fram tills att den här mannen säger så att du har brottats med Gud och med människor. Då har jag hela tiden så här att det är Esau som han brottas med. Möjligen i egen hög person eller liksom i någon sorts inre bara total liksom ångest. Och
det är så spännande,
man vrider
det där.
Sig i liksom plågor i en mardröm eller sömnlöshet den här natten innan man ska möta.
Det är inte troll eller en demon då som spricker när solen går upp.
Han säger så här, släpp mig, solen går snart upp. Och det känns ju som någon så här nyckelreplik.
Jag kan uppskatta att idén om att man kan brottas med Gud. Ja. Alltså att Gud inte är någonstans fysiskt separat från personen, utan det är liksom själva brottandet med Gud som är grejen.
Ja, men också liksom som han är Jakob. Att det är så här, jag släpper inte förrän du välsignar mig, jag tänker inte ge mig. Mm. Och det är ju så han är hela tiden. Liksom. Han, på gott och ont så är han ju en otroligt han ska bara ha.
Ja, han ger sig
alltså livet. Han liksom...
Ja, men potentiellt, alltså, han får ju ändå namnet Israel och blir någonstans förkroppsligandet av en hel nation.
Mm.
Så att det är inte bara för sig själv, nödvändigtvis. Utan det är ju ett förhållningssätt till Gud för hela den här nationen.
Sen kan man ju, en sån här berättelse, den är ju så mångbottnad. Så en psykolog skulle till exempel kunna läsa den här med jungianska förtecken. Alltså är det sin egen skugga han brottas med? Jag tänker på Ursula Le Guin och trollkaren från övärlden. Den storyn och den brottningskampen. Det är väldigt suggestivt. Alltså, vad är det här för
någonting? Att han kanske brottas med sitt sämre jag, skulle man ju kunna tänka.
Hörrni, tack så jättemycket för idag. Tack Anneli Rådestad, tack Thomas Keisen, tack Lolo Kolmar.
Hej då.
Det här var ett best-off-avsnitt ur serien Som fan läser Bibeln. Alla våra avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Som fan läser Bibeln.